Kom så går vi en promenad, säger min man till mig när jag känner mig deppig. Och även om jag är hur osugen som helst på att ens kliva ur sängen så känns det alltid lite bättre när jag väl är ute och rör på mig.
Jag är definitivt en av dem som dukat under på grund av livsstilsrelaterad psykisk ohälsa. Första gången för att jag var omedveten och inte hade några som helst verktyg eller självinsikt. Andra gången trots att jag var medveten och hade verktyg. Däremot så trodde jag inte att jag behövde vila eftersom jag hade så roligt och var så full av energi. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Och jag måste ju reagera lite här på nu får du hälla upp te så ska jag reagera,
ja, reagera
på ditt intro.
Ja.
Att lite hård mot sig själv och säga jag hade ingen som helst självinsikt. Är det så? Känns det så att när du var 30 så hade du ingen självinsikt? Det måste väl vara lite överdrivet.
Ja, men lite insikt hade jag kanske, men det var verkligen väldigt lite. Jag tror att om du hade lärt känna mig då, när jag var liksom 25-30, så hade... Alltså det var inte riktigt samma människa. Jag är på djupet förändrad efter den här livskrisen, den här utmattningsdepressionen som jag fick. Och det som jag lärde mig om mig själv efter det. Det är... Jag flög omkring bara så som det blev. Jag hade inte... Men jag hade inte riktigt... Jag hade inte alla hästar hemma. Kanske man kan säga.
Nej, men för jag kan känna så här att vi kan vara så hårda mot oss själva i backspegeln. Och mot varandra för den delen. Jag vet att ett antal människor... en människa specifikt. Jag tänker på ett exempel. Som lärde känna mig för ungefär 10 år sedan. Och som typ för 1 eller 2 år sedan sa någonting om... Och det var liksom tänkt som en komplimang då. Att jag... Nu är du så här och det var bra. Men jag minns när vi träffades, då var du så här. Och så rabblade hon upp så här en lång rad med, du vet, så här, tillkortakommanden. Och det roliga var liksom att för henne så var det liksom en... Att hon tyckte sig se liksom hela min utveckling. Och jag tänkte att ja, alltså du mötte mig i ett otroligt liksom sårbart tillstånd. I ett otroligt sårbart skede i mitt liv. Och utifrån det drog du... väldigt många slutsatser. Men feg som jag är så knöt jag ju näven i byxfickan och har gått och varit lite sur på det ända sedan dess. Säkert 2 år sedan.
Ja, långsintigheten ett ansikte.
Ja, jag tänker att nej, men visst. Det kanske var brister i självinsikten hos dig, men att säga, att såga liksom den du var då, så... Jag tror inte det. Jag tror att jag hade nog kunnat dricka te med den personen också. Kanske prata om lite andra saker.
Mm. Fast jag drack hellre öl på den tiden faktiskt. Som ett verktyg. Som jag sen bytte ut mot andra mentala verktyg. Jag hade svårt att möta den jag var, det jag kände. Och jag hade inte verktyg, men jag hade nog självinsikt att jag saknade en del saker. Men jag visste inte vad det var jag saknade. Mm. Och jag hade inte de nätverken, inte de människorna omkring mig.
Nej.
Heller som där jag upplevde att man kunde prata om sig själv. Alltså jag hade ju några sådana vänner, men inte från min uppväxtmiljö så. Men att jag liksom, i den bemärkelsen hade jag ju självinsikt att jag hela tiden rörde mig framåt mot någonting som, ja, men som jag ville skapa. Jag ville göra något bättre av mitt liv och mina relationer och så. Så på sätt och vis. Men jag köper in på det du säger. Det är faktiskt rätt, jag är nog rätt tuff mot mig själv, både liksom bakåt och i nuet. Kanske ska sluta med det.
eller notera det. Var lite nyfiken på det bara.
Nej, antingen eller.
Ja.
Det är också en sån här gammal självbild. Att jag är antingen eller. Ingenting mitt emellan. Så att man sitter och bara så här noterar någonting. Nej, fullt ös. Eller så bara släpper vi det. Liksom.
Ja.
Mm. Ja. Hur mår du?
Ska jag checka in? Har jag fått? Jag har fått te.
Ja.
Just det, jag var ju så in i det här.
Lätt förvirrad start
ja.
Här. Men...
Jag känner mig alltså lite så här orolig över mina barn. Det ena barnet har ju brutit armen och har ju opererat. Han har två stift. Och nu hade han, ja, det var någon story här om att han hade gått in i ett staket. Och nu när han rör armen så kan han känna liksom stiften mot gipset. Och, men som en del av den här historien så är det att han hörde av sig till mig för att han sa: måste jag gå på trummorna om jag har ont i armen? Vilket får mig att tänka då att, ja, nej, men det är inte så roligt att gå på trummorna om man bara spelar med en arm. Ja, så att jag är lite så här, aha, har han verkligen gjort illa armen? Eller var det här liksom lite lägligt då? Att, för att slippa gå på trummorna, för jag vet att han inte riktigt ville gå förra veckan heller. Ja, och sen har jag ju det andra barnet då som hörde av sig och hade tappat bort sin, eller inte visste vad hans skol-iPad var. Och det här med att tappa bort grejer, det är ju en sak när man har barn som du vet går på förskolan eller kanske ettan, tvåan sådär. För då är man så förälder så involverad. Men i mellanstadiet, han går i sexan, så behandlas ju barnen som ganska stora. Och de får ta ganska mycket ansvar och jag tycker liksom att det är lite så här kantigt i hur man möter barn i skolan som till exempel har glömt något. Eller, så, och i och med att jag inte direkt känner att jag har någon så här, du vet, direkt dialog med skolan längre, så vet jag inte riktigt hur jag ska ta mig an det. Så jag är lite så här, du vet, känner att jag har som en rynka mellan ögonbrynen för att jag inte riktigt vet hur jag ska lösa det. Ja, och han hade också någon historia. Så ja, jag var på matten och då hade jag den. Och sen gick jag därifrån och så glömde jag att jag hade, kom jag på att jag hade glömt den. Och då gick jag tillbaka och då var den inte där. Och jag har frågat lärare och på expeditionen och ingen hade lämnat in den. Men sen när vi pratade så sa han så här, den kanske ligger i mattemappen. Alltså att han kom på att han kanske hade lagt den. Ja, så förhoppningsvis så ligger den i mattemappen som ligger i hans skåp. Men jag är väl sammanfattningsvis då i liksom den här familjecentrifugen där man hamnar titt som tätt.
När man har familj.
Ja.
Det är ju rimligt.
Ja.
Logiskt. Och precis som det ska vara, tänker jag. Och det tar ju energi.
Ja.
Men vad är det något särskilt du behöver här och nu för att landa i det vi ska göra nu?
Nej. Alltså det jag har landat i är ju att det är ingenting som behöver liksom min omedelbara åtgärd. Utan att det löser ju sig. Ja, att jag kan liksom parkera. Jag kan parkera vad jag ska göra. Tills vi är klara.
Mm. Mm.
Okay. Hur har du det?
Men jag är lite sugen på terapi. Jag menar, bara slog mig när du gav mig feedback som man inte får använda i ditt sällskap. Men återkoppling. Nej, men när du tog upp det här med att jag säger att jag inte hade någon som helst självinsikt. Och då tänker jag att jag skulle verkligen behöva, ja, men kanske terapi. Samtala med någon oberoende part och få hjälp och få syn på saker i mig själv. Jag är ju på det här uttrycket som jag hör många av mina vänner och bekanta använda nu. Jag är på en bra plats i livet. Jag tycker att det låter lite pretentiöst om jag ska vara ärlig. Men just nu, här och nu när jag sa det, så kände jag också att ja, men jag är ju det. Varför inte säga så? Och då är det väl läge att kanske rota lite grann i sig själv. Jag gillar ju sånt. En del tycker sånt är jätteläskigt. Men ja. Jag vet inte vad det här är för typ av incheckning. Jag blev nog lite tilltuffsad eller omruskad av din återkoppling på min inledning där. Jag tror att det kan vara det som spökade.
Vad upplever du det som ett övertramp?
Från ditt håll? Nej. Tvärtom. Att det gläntade på någonting hos mig. Jag tycker det är spännande med de här historierna vi har om oss själva. Att jag åtminstone upplever att jag har ett gäng sådana här som jag liksom hela tiden upprepar och kan skratta åt liksom, och se att okej, här gick det där bandet igång liksom, på den tiden man hade sån kassettband och man tryckte ner så. Nu rullar det liksom. Nu, det här har jag hört mig själv säga förut. Och jag tycker det är väldigt spännande att få syn på sån här band som man trycker igång bara. Och jag tror att det var det du gjorde. Hjälpte mig att liksom, trycka på pausknappen där. Vad betyder det här egentligen? Är det sant? Hur är det att vara så där hård mot sig själv bakåt? Och jag börjar också tänka hur jag är rätt tuff mot mig själv. Även i nuet.
Du som håller på med NLP, du skulle ju kunna göra någon process där du går tillbaka och visar dig självmedkänsla.
Mm.
Ja, när du sitter där och dricker öl och inte har någon självinsikt.
Ja, precis. Ja, men det skulle jag faktiskt kunna göra. Jag har gjort det, gjort såna här NLP-processer på mig själv. Och NLP står ju för Neurolinguistic Programming. Ett galet begrepp, uttryck som ingen förstår eller blir klokare av när man säger det så. Men det är ju en verktygslåda med övningar och kunskap från beteendevetenskap och psykologi och hjärnforskning kring liksom, hur vi tar in och bearbetar information och processar. Och om man vill då använda sig av de här övningarna för att utforska och skapa förändring i sig själv. Och det är faktiskt en jättespännande process där jag liksom kliver in i, eller jag eller den som gör det, i en situation, backar liksom tillbaka i minnet i den här situationen och laborerar med den där. Och då kommer det upp saker från det omedvetna ofta. Som man kan tolka och göra som man vill med. Men det är jättespännande just. Och där man också kan gå in och fylla på med sånt man hade behövt höra där och då. Eller så. Så att, tack för tipset. Ibland behöver man liksom, coachen själv behöver bli coachad. Eller inte coachad, utan snarare gör så här så blir det rätt. Ja, nej, men så att lite lätt förvirrad kanske jag redan har uppfattat, om jag ska checka in och säga nu kan vi släppa det och gå vidare till dagens tema. Vill du presentera?
Ja, idag ska vi ju prata om det som vi kallade för livsstilsrelaterad psykisk ohälsa. Och vi har ju ringat in några olika områden i avsnitt 21 som handlar om varför vi mår så dåligt fastän vi har det så bra. Och det är ju det då som vi kallar för den livsstilsrelaterade psykiska ohälsan. Och idag ska vi fokusera på vad vi faktiskt kan göra för att förebygga och motverka att vår livsstil leder till psykisk ohälsa.
Mm. För att vi mår dåligt kommer vi ju inte komma undan. Det pratade vi också om. Och det tog vi också upp och pratade med Katja om i förra avsnittet. Katja Lindet-Bergsten som är den psykolog som vi intervjuar i avsnitt 23.
Just det, och jag får faktiskt den kommentaren ibland när jag pratar om känslosmart. Liksom, jaha, men är det meningen då att man aldrig ska må dåligt?
Mm.
Och då tar jag mig lite för pannan. För att det är ju, jag förstår inte riktigt hur man kan läsa ut det ur det som vi pratar om. Men det går tydligen. Har du varit med om det?
Inte så mycket kring just begreppet känslosmart, men jag har ju mött det en hel del under när jag varit ute och föreläst och pratat med människor om det här tidigare. Så, vilket också har gjort att jag brukar vara noga med att betona det när jag exempelvis föreläser. Och som vi också pratar om i boken ju. Och det handlar ju om det här med acceptans, att vi kommer att må dåligt. Det är en del av att vara människa, att må dåligt. Och att vi... Att vara känslosmart handlar ju om att acceptera det, att möta det, att inte fly det. Därför att det i sin tur, alltså den här känslosmitandet, flykten från och tron som Katja är inne på, att det här, att vi ska kunna leva perfekta liv, att det leder oss liksom käpprätt.
Ja, jag förklarade det idag och jag pratade med en journalist som ställde den frågan, och då var det inte, tror jag, för att hon menade det, utan mera så där som journalister gör för att retas lite. Men
den gör metaforen, de det för att retas?
Jag tror för att få fram bra svar så behöver man ju ställa, du vet, lite, man behöver ställa frågor som sticker till lite grann. Som ställer saker liksom, ja, på sin spets lite, ytterligheter. Men då tänker jag att livet är ju som en puckelpist. Och med känslosmart så tänker ju inte vi liksom att vi ska ha någon sorts maskin som gör att de här pucklarna försvinner. Utan känslosmart är mer liksom ett träningsläger i att ta de här pucklarna på ett bra sätt. Så att när du lämnar din hemmabacke och kanske kommer till en annan backe där pucklarna ser lite annorlunda ut. Eller om det har varit en annan typ av väderlek så att backen, alltså snön, känns annorlunda. Så ska du liksom klara det. Men det betyder inte att du inte kommer ramla, att det inte kommer vara jobbigt. Att du inte kommer att känna dig, ja men, rätt blå liksom. Så lite så förklarade
jag
det.
Ja, jag börjar skratta nu, förlåt. Men det är för att jag åker ju bara barnbacke. Och då börjar jag genast fundera. hanterar jag livet så också. Jag står kvar i barnbacken, men är jätteglad och nöjd med det och har jätteroligt. Och min familj, de åker liksom, svischar förbi där liksom i de livsfarliga backarna. Och jag tjuter och skratt för mig själv upp i liften liksom, till den lilla barnbacken.
Fast jag antar att det inte är, du åker ju inte på det här rullbandet i alla fall. Och åker de här 50 meterna ner, utan du åker någon typ av ankarlift eller...
Ja, rullband vet jag inte ens vad det är.
Nej,
så det
där har vi riktiga barnbacken. Okay. Jag såg ju framför mig hur Magnus åkte med sån där, du vet, sån där tömmar, man håller i barnen liksom. Och du bara åker så här, wii! Och Magnus åker efter så här, bara håller i.
Ja, nej, men så kan det kännas i livet ibland, att han håller mig i tömmar och försöker liksom hålla mig upprätt.
Men inte för att du tycker att backen är så läskig och för att du inte klarar dig själv, utan kanske snarare för att, ja, att du kastar dig ut. Nej, men jag tror nog inte att du att det som regel liksom, att du åker barnbacke liksom.
Nej, det är nog mer att jag faktiskt, jag tycker inte om när det gör fysiskt ont. Jag är inte jätterädd för emotionell eller psykisk smärta. Alltså, jag vill inte säga att jag bara bring it on, jag vill ha mer. Så är det inte. Men däremot fysisk smärta, det gillar jag inte. Nej. Så jag vill inte, jag tänker att man ramlar inte lite hårt i barnbacken. Så. Ja, men det var en bortsett från att jag drog iväg på min egen tolkning där, så tycker jag att det var en väldigt bra metafor som alltid, Anna. Det vi kunde konstatera också när vi har pratat om det här, både med Katja och i vårt tidigare avsnitt om det här, just att det tar tid att bygga en bra relation till sig själv och till andra. Och att den här tiden är någonting som vi upplever att vi inte har kanske för det här. Och att det kan vara en orsak till att vi upplever att vi mår dåligt idag och tolkar det som psykisk ohälsa kanske. Lite där var vi och tassade i våra tidigare samtal och sådär. Och i det här avsnittet tänkte vi då alltså fokusera på vad man kan göra för att förebygga och motverka. Inte för att vi sitter inne på de rätta svaren, men vi kanske ska börja med att ta avstamp i vad har vi själva gjort? Vi etablerade ju några orsaker till varför man kan må dåligt. Men om vi ska börja liksom i hjärnan, som vi älskar att prata om. Vad är det hjärnan behöver så att man skapar de här grundförutsättningarna?
Tänker du att vi ska prata healthy mind platter?
Ja, men vi kan göra det. Det är en modell som är liksom väldigt konkret.
Ja, men överhuvudtaget så, jag brukar ju prata om att vi behöver lära känna oss själva som biologiska varelser. Och hjärnan är ju en del då, såklart, av vår biologi. Det finns en modell som heter The Healthy Mind Platter som vi då bland annat går igenom på våran utbildning, känslosmart ledarskap. Och där vi har haft jättemycket bra diskussioner. Men där folk då, som tar emot den här modellen när vi presenterar den, konstaterar att men det är ju så här självklarheter. Samtidigt som det inte alls är självklart att vi ger vår hjärna det den behöver. Utan att vi egentligen misshandlar den. Så det är inte så att hjärnan behöver några konstigheter, utan vanliga grejer. Men vi kan väl gå igenom den modellen.
Mm.
Då är det ju då att hjärnan behöver sova för att må bra. Det är ju då ett visst antal timmar som vi behöver sova. Är det 6-8 timmar man brukar säga?
Mm.
På många håll så koketteras det liksom om att inte sova. Eller man hör att någon jätteduktig entreprenör någon gång sover bara 2,5 timmar om natten. Och han eller hon är superproduktiva och så. Eller att jag springer 2 mil om dagen för då försvinner mitt sömnbehov. Att det är på något vis som att vi har en idé om att minimera sömntiden, att det liksom är önskvärt.
Att det är lite fint, det är lite status att klara sig.
Ja, det var till och med en av mina kompisar i högstadiet som sa att det är ett tecken på intelligens att inte behöva sova. Och hon sa det då som en reaktion över att hon tyckte att vi i vår familj verkade sova mycket. Och där är jag fortfarande arg.
Ja, där är jag.
Och det här, nu pratar vi så här, vad kan det vara? Så här 30 år senare, 25 år senare. Va? Världsrekord i långsinthet, så akta dig vad du säger.
Ja, jag vågade öppna mun från mig nu.
Men så sova är någonting som vi behöver. Och det är liksom inte önskvärt att försöka minimera sömnen. Tycker jag att jag hör liksom många forskare nu som säger. Jag tror Sissela pratar om sömn också. Och att, varför ens liksom försöka? Nu är jag osäker på om det var Sissela, men hon Vi får prata med henne om sömn när vi pratar med henne sen.
Mm. Sissela, vår hjärnforskare alltså.
Ja, som vi ska intervjua i till ett senare avsnitt i podden. För att vår hjärna ska må bra så behöver vi också motionera. Och här har ju då Anders Hansens bok Hjärnstark gjort ett så här galet genomslag. Den har ju sålt i typ så här 300 000 ex. Så vid det här laget så känner ju alla människor i Sverige någon som har läst den här boken. Så har du inte läst den, hugg den som är närmast, för att den har förmodligen antingen läst eller lyssnat på den. Det är ju inte konstigare än att vi är ju konstruerade för att behöva röra på oss, för att det har ju liksom varit en överlevnadsfråga. Att vi behövde, om vi bara satt i så här tältet eller vad man nu hade då liksom, i grottan eller på savannen och bara såsa. Ja, men då var det ju ingen, det var ju ingen käk. Så att det här med fysisk motion, att vi behöver det, det är ju någonting som har gynnat oss som art.
Är det inte så att vi... Man räknade ut att vi tog 18 000 steg om dagen som ett minimum för, liksom, för länge sedan. Medan idag så är det ganska extremt att gå 18 000 om dagen.
Ja, men precis. Då måste sånt, man liksom. Nästan... Ja, det är ett par mil. Liksom.
Mm.
Och idag så rör ju de allra flesta på sig väldigt, väldigt lite. Och i Anders Hansens bok så pratar han ju om... Jag tror att det är två stycken pass i veckan på 45 minuter när man höjer pulsen till 80%. Så att, men han säger också att all motion räknas. Så en promenad är bättre än ingenting, men att vi ska röra på oss varje dag. Men några gånger i veckan ska man också se till att få liksom en pulshöjande aktivitet.
Mm.
Men jag tycker också att han gör ett väldigt bra jobb i att inte... lyfta fram så här extremträning som något ideal, utan att utifrån sina förutsättningar så ska man träna på ett sätt som funkar för en själv och som funkar i längden. På samma sätt som både sömn och träning är ju lite områden där vi liksom jämför oss med varandra och där det liksom koketteras en del. Och det faktum då att vi inte ska sova men vi ska träna skitmycket, det är också en rätt... svår ekvation.
Väldigt svår, absolut.
Så man behöver ju då känna efter vad som funkar för en själv. Men att vara medveten om att det faktiskt finns studier, massvis av studier som Anders Hansen presenterar. Som visar att när vi rör på så har det liksom gynnsamma effekter för hur vi faktiskt har det. Hur vi mår psykiskt.
Mm. I och med att det också sänker stressnivån och reglerar. Alltså det är så otroligt grundläggande för oss. Mm.
Och sen i den här modellen så har vi också då bara vara tid. Och det är tid när man liksom inte är, när man inte jobbar med någonting eller att man inte har något syfte. Jag brukar kalla det för liksom att drälla omkring. Och då ser jag framför mig hur jag bara, ja men går runt och oj, blommorna behövde vattna. Så här, då gör jag det. Men jag har liksom inget riktigt syfte. Och det här är jag väldigt, väldigt svårt för. Och det tror jag många i vår tid har svårt för. När man, särskilt då alltså under småbarnsåren, när den här bara vara-tiden har inte direkt uppenbarat sig. Och att man hela tiden är på, har liksom annat man skulle vilja göra med den tiden som uppenbarar sig. Så det här med att drälla omkring är ju inte, det är inte det första som man tänker sig. Ah, men nu fick jag en halvtimme över. Ah, jag ska drälla.
Nej, det är inte det man fokuserar på då. Jag tänkte på, innan vi träffades för att podda här så träffade jag på min son i köket som är ledig idag. Och så uppfattade jag att han såg väldigt trött ut. Så jag frågade, är du trött? Nej, sa han så. Och såg jätteförvånad ut. Aha, men då kom vi fram till att han stod och tomstirrade.
Mm.
Alltså sådär, ser lite borta ut, lite väck ut. Han var inte knappt medveten om att jag kom in i köket. Ja, och då passade jag på att fråga då, som den pedagogiska moder jag är. Ja, liksom, har du mycket sån vara liksom? Brukar du ge dig själv det där och bara stå och tomstirra? Och då skrattade han och sa att, ja, jag tror att jag är den i den här familjen som har mest av den varan, sa han. Tror du, sa jag, så här, lite överraskad. För jag tycker att alltid att han har en skärm i handen eller att han liksom, ja, ser upptagen ut eller distraherad ut på ett eller annat vis. Men nej, han berättar liksom att han ofta tar en sån här stund när han bara seglar iväg och inte matar på hjärnan. Vilket gjorde mig väldigt glad.
Hur har han lärt sig det, undrar hon som inte är särskilt bra,
ja,
på det.
Vi kanske kan gå en kurs hos honom.
Ja.
Ja.
Blank stare.
Ja. Det är helt fantastiskt att bara försvinna bort. Jätteviktigt med den här bara vara-tiden som den kallas i den här Healthy Mind Platter.
Mm.
Vad mer? Fokustid.
Den är vi de flesta av oss mest bekanta med. Att om man har sådana jobb som du och jag har så är det ju, det är ju fokustid. Det är ju då man liksom får saker gjort. Jag har haft en idé om att fokustid, att den ska vara tillgänglig liksom. Att vi ska ha tillgång till hur mycket fokustid som helst. Ja, man vaknar på morgonen, man knäpper på hjärnan och bara, det är fokus. Och så ska man vara fokuserad så här, hela dagen. Man ska kanske ha en lunchrast emellan och då kanske man umgås och så. Men sen ska det vara fokus och sen ska man knäppa av hjärnan och sen ska man sova. Men det jag insett med mig själv är ju att jag kan inte vara fokuserad hur många timmar som helst. Jag skulle säga att jag har kanske 2 timmars superfokus per dag.
Vilken tid på dygnet har du som bäst fokustid?
Jag har tid på morgonen i min bästa tid och sen faktiskt på kvällen.
Mm. För där tänker jag en nyckel, att veta det om sig själv. Att när är jag som vassast, när det funkar bäst för mig. Den tiden, alltså i den mån man kan planera sin dag, så är det ju bra att utnyttja den för just den här fokustiden.
Men om man då tänker på en vanlig arbetsplats, där jag hade liksom vanliga jobb tidigare, så passar det då väldigt dåligt med hur min då naturliga rytm såg ut. Och det faktum att jag under hela eftermiddagen egentligen, från lunch och framåt, så är jag, nej men om jag sitter och skriva och var liksom riktigt produktiv, så är det inte den, det är inte då det händer magic. Så min upplevelse när jag har haft jobb tidigare är ju att jag har fått mycket gjort och under min så här raketbränsletid, men att den övriga tiden så har jag suttit där och tyckt att jag har varit dålig för att jag inte klarar av att vara lika fokuserad hela tiden, och så blir jag bara så här skittrött.
Mm.
Så nu som konsult så kan jag ju varva hundpromenader med fokustid, med att äta, med att slänga in en tvätt, med att rensa en rabatt. Och medan jag rensar rabatten, ja men då går jag liksom och rullar runt i den där rapporten som skulle skrivas. Och hade jag bara suttit kvar på stolen så hade det ju liksom inte allt blivit lika bra.
Mm. Men jag tror att det är viktigt då. Det tycker jag är så schysst med den här modellen, att man får syn på de här olika beståndsdelarna och lära känna liksom, när på dygnet är det lättast för mig att liksom, tillgodose hjärnans behov.
Att man behöver alla de här delarna.
Just det. Ska vi ta de resterande också?
Ja, och då är då nästa då reflektion och meditation. Reflektionstid, det tog mig så här flera år att fatta vad betyder reflektion? Vad är reflektion?
Vad kom du fram till?
Att vara med sina tankar och att låta tankar och idéer som man har kommit i kontakt med. Att jag ser framför mig hur hjärnan dricker te med sig. Alltså de olika så här, nätverken i hjärnan då dricker te. Och att om jag har liksom en idé som är ett nätverk på en plats. Och så finns det en idé som har liksom ett nätverk på en annan. Och när jag då är i reflektion så ser jag framför mig hur de här neuronerna, du vet, bara sträcker sig mot varandra och liksom börjar hålla handen. Så jag ser framför mig hur liksom reflektionstiden gör att jag kan liksom pussla ihop summan av mina erfarenheter och min kunskap till liksom en begriplig helhet där jag kan liksom synergier mellan saker. Och när vi då är i reflektion med varandra så kan ju mina nätverk få liksom input från dina idéer och att det kan liksom...
Och det märks ju också när vi håller våra utbildningar, just det här att deltagarna säger att de här reflektionsinslagen är så viktiga, där man får lyssna på varandra, där man får liksom trampa runt i en modell vi har presenterat exempelvis och lyssna på de andra deltagarna. Det är precis det du beskriver här.
Ja.
Och att det här är, jag tänker att den hänger ihop med bara vara tid. Att vi behöver den här bara vara tiden för att också verkligen kunna reflektera på ett bra sätt. Ja, jag tänker att det är väldigt lätt att hoppa över bara vara tid och gå direkt in i reflektion om man gillar att reflektera.
Ja, och det som slår mig nu är att många utbildningar som inte är upplevelsebaserade, det handlar ju bara om att förmedla, nu raljerar jag, förlåt. Det är lätt att utbildning, att vi tror att värdet i utbildningen är jag har lärt mig en ny modell.
Mm.
Men för mig är ju själva värdet, jag har fått till mig en ny teori. Och jag har gjort den till min egen genom att vi har reflekterat och samtalat.
Mm.
Så för mig så är det ju inget lärande har ju skett innan jag har fått reflektera.
Nej, men det är jätteviktigt.
Vad har du för definition av reflektion?
Ja, men den är ju nog väldigt lik dig. Men just det här att låta olika tankar mötas. Och att de också kanske får möta mina värderingar och mina känslor. För att alltså, ta ett extra varv någonstans.
Ja, men precis. För reflektion är ju absolut inte det när du säger det. Det är inget som bara händer i hjärnan. Reflektion, det gör man ju med hela sin kropp.
Ja, när den är som bäst va? Så tränger den ner på djupet. Och det är det som är så häftigt i mötet med andra. Att någon annans tanke kan liksom, hoppa in liksom, nästan i mitt system, i min kropp. Och sen så kan den åka runt där. Och den kan kännas, liksom, det kan finnas ett motstånd. Men efterhand, när jag har fått reflektera så kan jag förstå den andra och respektera kanske. Eller göra det till mitt. Exempelvis liksom, om jag får tillgodosett mig en ny modell då, exempelvis på en utbildning eller vad det nu kan vara.
Men reflektion och analys är ju liksom två olika saker. Och de nyanserna, alltså jag tror att reflektion faktiskt har ett verkligt värde. Har jag fortfarande så att jag nästan inte har landat. För att det känns liksom lite flummigt. Medan analys känns som liksom, ja, man tänker att reflektionen...
Vänsterhjärnigt, ja, och liksom... Ja, ja.
Och,
Men jag tänker på, intressant. Jag skulle vilja koppla det här till Sissela som vi nämnde. Hennes bok Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Där strök jag under några saker när jag läste den som jag
nästan allt säger jag.
Ja, precis. Det finns jättemycket spännande här. Men där tar hon upp det här liksom, att hjärnan har ett verkligt behov av att vara stimulansfri. Och det är den här bara vara tiden. Men också, just jag kom på det nu när du pratade om nätverk där. För då tar hon upp då att när vi inte tänker på något speciellt så kallas det att hjärnan går in i sitt standardnätverk. Och här kopplar hon det till dagdrömmande, koll på omvärlden, mentaliseringsförmåga, den inre dialogen och hur vi liksom, att det här sannolikt har en viktig funktion när vi ska smälta upplevelser och när vi ska integrera gammal kunskap med ny. Och det är precis det som du sätter ord på här när du definierar vad reflektion är. Va? Men jag tänker att det här, alltså det är så oerhört... Men nu slog det ju mig. Nu tappar jag tråden här. För att nu slog det mig här. Står det reflektion och meditation. Och meditation och reflektion är ju verkligen inte samma sak.
Nej. Det men det intressant. Är nog bara att de har klumpat ihop det. För att det skulle bli liksom ett visst antal punkter i modellen.
Ja, för meditation är ju snarare att låta tankarna få vila en stund. Som är en möjlig av många.
Nej, men så jag håller med. Det är ju två helt olika tillstånd.
Ja, det har inte jag har inte tänkt. Jag har inte reflekterat kring det förut. Men du ser. Men sen har vi också i modellen socialtid. Som ju handlar om att umgås med andra.
Ja.
Och det var vi lite inne på här också. Att mötas och reflektera tillsammans. Men det kan ju vara andra saker också.
Ja, att vi behöver känna att vi är en del av ett vi. Pratar vi mycket om i boken. I det här default-nätverket. Eller standardnätverket som Sissela pratar om. Det är just de här sociala tankarna. När vi tänker om oss själva. Som en del av en kontext. Det är det hjärnan ägnar sig åt när den inte liksom gör någonting annat. Och det är ju för att det här sociala är så otroligt viktigt för oss.
Ja, men det kan man verkligen känna igen sig om jag är ensam ute och går i skogen. Liksom. Det är som att hjärnan per automatik bläddrar igenom. Om jag har träffat människor innan eller vet att jag ska någonstans. Så är det som att den... förbereder sig på ett möte eller behandlar det som har varit. Känner du också igen dig i det?
Absolut, ja. Att vi faktiskt talar om då, att vi behöver social tid för att må bra. Det kan man ju faktiskt också då tänka att men om jag känner att jag inte mår bra. Men har jag fått prata med vänner? Har jag träffat folk idag? Idag så lever jag i en familj, jag har hela tiden folk omkring mig. Jag har liksom det här sociala, det är inget jag behöver anstränga mig för. Men för många så ser ju det ser ju väldigt annorlunda ut. Att man behöver liksom se till att få sitt sociala behov tillgodosett. Det tänker jag är vi behöver det. Det är inte så att det liksom är nice to have, utan det här med social tid, det är must have för att vi ska må bra.
Och då är det också, men det är en annan story, men det är också kopplat till så mycket skam och att vara ensam, tänker jag. Och det tänker jag, det där borde vi göra ett helt avsnitt om längre fram, det här med ensamhet och skamkänsla kopplat till det. Den sista punkten här, det är ju lek. Ja. Kom och lek med mig. Lek. Vad är det för sorts lek hjärnan behöver?
Det finns ju en lekforskare som gjorde en studie. Eller han verkade vid Lunds universitet när han gjorde sin lekforskning. Det är det jag försöker säga. Han har ju då definierat lek som någonting som vi tycker är roligt. Och som vi gör av vår egen fri vilja. Och det tycker jag är så himla skönt. Ja, men det är inte så här att jag ska leka Barbie med dig. Och så ska du bestämma. Ja, Anna, och så ska du gå hit. Och så ska du säga det här till mig. Ja, eller att man liksom leker på jobbet. Att ja, men nu ska det vara femkamp. På Gröna Lund. Eller vart man nu är någonstans. För nu ska vi leka. Ja, men jag tycker femkamp är skittråkigt. Och jag uppskattar inte att tävla på det sättet. Så nej, jag har inte lekt. Ni andra kanske har lekt, men jag har inte lekt. Vi behöver ju få utifrån våra egna förutsättningar få ägna oss åt saker som vi tycker är roliga och lustfyllda. Och när vi hamnar i det tillståndet, har Samuel West då kommit fram till sin forskning, så blir vi mer kreativa.
Mm. Jag brukar ju ibland använda det där lekuttrycket. Vi leker att vi är poddare idag. Eller vi leker att vi är föreläsare idag. Alltså att kliva in i det här magiska rummet när man ska göra någonting som är en del av ens verksamhet eller något uppdrag man har eller någonting. Jag leker att jag kan det här då. Alltså så här, med den här spänningen som jag minns att man hade när man var barn och skulle leka. Och jag minns också nu när jag pratar om det att jag tyckte oftast att det var roligare att förbereda leken än att leka själva leken. Därför att där påbörjade en lek. Där fick ju fantasin spelutrymme. Och då blir man ju väldigt kreativ, precis som den här forskaren visar då. Mm.
Så om vi kliver in i det rummet när vi leker att vi poddare, eller nu vi leker att vi ska hålla en föreläsning, eller, så innebär ju inte det att man liksom tar det lättsamt eller att man tramsar, utan leken skapar ju liksom en dimension som vi inte har tillgång till annars.
Mm.
Till magin, till det som är lite bättre.
Och magi är ett bra ord kopplat till det här tycker jag. Jag gillar ju det där ordet magi. Alltså när man kommer i kontakt med någonting som man kan uppleva som magiskt. Då får åtminstone min hjärna väldigt mycket energi. Och jag blir kreativ. Jag känner lust. Och jag känner hur jag växer inifrån och ut på något vis. Jag kan expandera. Och det är väl det. Det hänger väl ihop med det här lekbegreppet.
Mm.
Men jag kan tänka mig att det inte är självklart för alla vuxna. Varför ska min hjärna ha lek liksom så här. Mm. För man kanske förknippar lek med någonting som barn gör.
Men ja, och om man tänker då på jobbet då att om jag har ett vanligt jobb och jag ska vara där 8 timmar så är det på något vis som att min arbetsgivare betalar för att jag ska vara fokuserad i 8 timmar och inte för att jag ska leka. Att man förknippar liksom lek med någonting man ska göra på sin fritid.
Mm.
Men egentligen så behöver leken få bli en självklarhet även på arbetsplatsen. Och förut av sova, det gör ju de flesta av oss nu för tiden liksom på natten. Men de andra delarna, det här med motionera och bara vara tid och fokustid och reflektion och social tid och lek, det är ju sånt som man behöver varva under dagen. Så det är inte så att man går till jobbet och då är man fokuserad hela dagen. Och sen på sin fritid ska man göra de andra, utan på en riktigt bra arbetsplats eller en riktigt bra vardag, då får man ju en chans att tomstirra en liten stund och leka en liten stund och varva det med fokus.
Mm. Men om jag nu befinner mig på en arbetsplats där jag upplever att det här kan inte jag bara kliva in och sätta mig och tomstirra helt plötsligt eller liksom kräva att nu ska jag få leka. Vad kan jag göra då? Om jag känner att ja, men det här låter ju rimligt, det här låter ju vettigt, så här borde jag också få ha det. Vad kan jag göra i mitt liv? Hur har du gjort i ditt liv? Jag antar att du har liksom gjort medvetna och kanske omedvetna steg också för att få mer av det här.
Men nu har jag ju ett arbetsliv som jag styr väldigt mycket själv.
Men det har du inte alltid haft?
Nej.
Så det var ett steg som du tog?
Ja.
Mm.
Jag mådde ju jättedåligt att ha ett vanligt jobb.
Mm.
Det funkade ju inte alls för mig.
Nej. Det gjorde du inte för mig heller. Därmed inte sagt att alla ska gå och säga upp sig imorgon för att
nu ska vi leka. Det är att jag har ju en väldigt... Jag trivs ju väldigt bra med att jobba väldigt, väldigt, väldigt fokuserat under ganska korta bursts. Och sen att jag då kan varva det med hundpromenader och allt det där som jag pratade om förut. det kanske finns människor som jobbar lite mer lågintensivt. Alltså det, jag kanske är så här som en Formel 1-bil, men som man kör liksom typ en kvart. Och sen behöver den liksom gå i depå. Men någon annan kanske är mer som en Volvo. Eller en, ja, vad det nu är, finns för bilar liksom. Det är inte så att någon är finare och någon är fulare. Men att våra hjärnor liksom jobbar på olika sätt.
Mm.
Så min upplevelse är att jag liksom går tom väldigt snabbt. Att jag är väldigt kreativ, jag får så sjukt mycket gjort på väldigt kort tid. Men det är inte så att jag kan liksom, du vet, stapla de timmarna på varandra.
Nej.
Utan då behöver jag liksom återhämta mig på olika sätt för att få tillgång till den här.
Men upplever du, är det någonting som du gör medvetet när du planerar din dag eller din vecka? Eller bara blir det så per automatik att du varvar de här?
Alltså jag har ju en hund. Och den behöver ju gå ut liksom med regelbundna mellanrum. Så det är ju en sån sak som sköts åt mig. Och sen ser jag till att gå på yoga. Det är också en sån här sak som jag mekaniskt planerar in att göra. Lektid, ja men det är ju det du och jag ägnar oss
ja.
Vi poddar och vi föreläser. Vi leker författare och vi leker ja, alla möjliga saker. Vi ska ha en föreställning! För mig är ju det definitivt lektid. Så det är, och nu när jag tänker på det så inser jag att ja, men det fyller ju absolut en sån funktion.
Mm.
Och sen har jag min kompis Emma. Vi pratar i telefon ganska mycket. Och det är ju min reflektion. Där får jag liksom mycket reflektionstid.
Mm.
Bara vara, ja men det är väl också promenera med hunden. Och motionera har jag också väldigt noggrant då. Sen jag blev sjuk förra året så motionerar jag varannan dag. Jag springer och styrketränar varannan dag. Oavsett väder, oavsett hur det ligger till liksom. Och jag sover. Jag prioriterar sömnen jättehårt.
Mm.
Hur gör du?
Ja, men jag känner igen mig i mycket det du beskriver. Och där jag, men då fram tills för 3 år sedan ungefär så trodde jag ju att jag inte behövde så mycket av den här vilan liksom. Jag var ganska bra på liksom se till hyfsat.
Är det för att du inte hade någon självinsikt för 3 år sedan?
Nej, jo, jag hade nog självinsikt. Men eftersom jag blev så speedad av att vara i det här härliga, liksom, energifyllda tillståndet. Så klippte ju liksom hjärnan av förbindelsen med mina behov. Det kan jag ju se väldigt tydligt idag. Jag tyckte jag fick väldigt mycket av det här. Tog mycket av det här. Men ändå som sagt var så. Ja, men inte att jag kunde liksom släppa riktigt. Och det där är ju något, det jobbar jag ju med fortfarande liksom. Jag fick ju börja med då när jag kraschade och liksom gick in i väggen att ja men du vet, röra mig långsamt. Inte gå fort när jag var ute och gick i skogen och sådana saker. Och fortfarande kan jag nog behöva liksom tala om för mig själv att men det är okej. Nu har du ju liksom, nu har du gjort det som var det nödvändiga idag. Du måste inte fortsätta arbeta eller. Men då har jag en tendens att liksom pang, då gör jag. Om det är något hemma som behöver göras. Skriva en matlista, åka handla eller boka kloklipp till hunden eller någonting. Alltså då har jag gör projekt väldigt lätt och saker.
Just det, du betar av din att göra lista liksom.
Konstant. Där, ja, så det där är min, det är en, verkligen någonting som jag behöver jobba med. Och jag är usel på den här bara vara tomstirra tiden. Jag måste liksom leta när upplevde jag att jag hade en sån stund sist. Och väldigt många människor tror att bara för att jag också har hund och är ute och rör mig mycket i skogen och allt det där och att jag liksom, ja men du vet, går på yoga och tränar och allt det där, så tror människor att man lever så sunt. Men allt det där kan ju också bli en prestation. Och det lärde jag mig då för 3 år sedan att mycket av liksom mitt promenerande i skogen såg jag som, det var nog inte nyttigt, det var bra, var ute och gå raskt i skogen. Nu kan jag liksom såsa runt. Verkligen.
Alltså jag hörde mig själv tänka så här, ja men samhället säger åt oss. Och sen hade vi ett sånt fantastiskt samtal med Katja. Där hon liksom varse blev för mig, ja men när du säger samhället, vem är det du menar? Och för mig var det så här bara, wow, ja vem är det jag menar? Nej men jag har ju liksom då ett antal utvalda människor som jag så jämför mig med. Eller ett antal människor som jag har hört sagt en massa, ett antal saker. Och som jag då liksom låter diktera det som en sanning. Så att istället då så behöver jag ju liksom vända blicken till, ja, men vad är det jag vill ha som benchmark i mitt liv? Och nu blev jag så uppvarvad här att jag glömde helt bort vad det var vi pratade om. Så, men det har jag på min att göra-lista. Roligt. Nu, att det här liksom, ja, men skaffa mig så här sunda förebilder. Ja. Att när jag, att vadå? Samhället. Jag väljer liksom, vilken kontext vill jag vara i? Och jag måste väl inte det här, jag är inte dömd att gå och jämföra mig med liksom människor vars liv eller utseende eller prestationer jag aldrig kommer leva upp till.
Nej, och kanske innerst inne inte ens vill. Det finns en enorm power i det här med att välja sina förebilder och se vad exakt är det hos den här individen som jag attraheras av. Att skriva ner det, att tänka igenom det för sig själv. Och vara medveten om att det innebär inte att jag vill vara den där personen. Och inte att man tror att den där personen har en massa fördelar bara. Liksom. Men att handplocka ifrån olika individer och se varför är det här viktigt? Varför attraheras jag av det här? För mig, när jag har gjort den som övning mot mig själv för många år sedan, så fick jag liksom, wow, jag fick sån energi. Jag visste vad jag ville göra med resten av mitt liv, typ så. Mm. Och sen dess började jag skapa det också. Så att det är verkligen, för att annars går vi runt och har de här liksom ofta ganska omedvetna förebilderna. Eller att det är samhället som styr mig. Eller att det är liksom grannens perfekta liv eller vad det nu kan vara.
Ja.
Högt och lågt liksom. Men apropå det så tänker jag, en sak som jag skulle vilja hinna att vi pratar lite om också, eftersom det alltid är så himla aktuellt, det är ju det här med skärmarnas dragningskraft på oss. Och att det också hänger ihop med, alltså många pratar ju om det, att det påverkar vårt psykiska mående. All den här tiden vi lägger på att hänga på sociala medier eller göra andra saker vid våra skärmar.
Mm.
Hur ser det ut i ditt liv? Hur är din relation till, har du gjort några förändringar där eller liksom, väcker det någonting
med skärmar? Dig?
Ja, din relation till, ja, men liksom, skärmtid skulle ju kunna vara någonting på någon slags anti-healthy mind pattern, jag vet inte. Någon antites till det, tänker jag. Att vi slarvar bort en massa tid.
Ja, jag plockade ju bort apparna på mina sociala medier-appar på telefonen i våras. Som ett halvår sedan nu ungefär. Och sen till bokmässan så stoppade jag tillbaka dem igen. För jag ville kunna liksom uppdatera därifrån. Och där har jag gått så här, nu är det ett par veckor sedan och jag har fortfarande inte tagit bort dem. Och jag har märkt att jaha, nej, men då ligger jag så här och kollar sociala medier innan läggdags. Och det har jag inte gjort, du vet, på ett halvår innan. Och så det jag lurar nu på är så här, men undrar hur lång tid det tar innan det stör min sömn. Och tidigare så kände jag så där att jag kunde bli så att hjärnan så koka över. Du vet, vilken känsla av att så koka. Och det har jag inte haft sen jag tog bort apparna.
Mm.
Och jag tänkte på det igår, att undra om jag liksom kommer att hamna i det där snart igen nu. Så jag ska genast ta bort apparna igen.
Mm. För du, när du behöver använda sociala medier så gör du det via datorn annars.
Ja.
Där du har liksom, ja, just det.
Och min man noterade ju då att jag använde datorn mer när jag inte hade apparna på telefonen. Men å andra sidan så blir det ju inte det här liksom okynnestittandet, ja, men som från sängen på kvällen, eller om jag är ute och åker Roslagsbanan, eller om jag står och väntar i affären, utan då fick jag lite av den här, du vet, stå och glotiden.
Mm.
Som jag inte hade tidigare.
Mm. Ja, för det försöker jag verkligen tänka på när jag åker kommunalt, att jag sitter på tåget eller på bussen, att jag ibland lurar man ju sig själv och så plockar man upp den i alla fall för att jag ska ju svara på det där meddelandet eller vad det nu är så. Men där försöker jag fånga det här tomstirra. Och då känner man sig rätt ensam, för de flesta sitter med huvudet liksom gamnacken nere och tittar i sina skärmar. Det kommer jag ihåg när smartphones kom. Hur jag liksom la märke till någon gång, ganska tidigt, när det ändå så här började sprida sig så att alla började få en, jag kommer inte ihåg vilket år det här kan ha varit, men gud vad korkat det ser ut. Alla sitter och glor i sin lilla skärm. Och sen dröjde det bara några år kanske. Sen satt jag ju själv där.
Mm.
Och glodde.
Mm.
Så att. Men jag tror att det är viktigt att ha lite koll på sig själv. Oavsett om vi pratar skärmar eller motion eller sömn eller vad det är. Utan att vara hård mot sig själv. Men väldigt mycket, tänker jag, av ens skärmtid går ju att välja bort. Till förmån för att fylla på. Men jag upplever att någon av de här healthy mind platter-faktorerna som sömn eller bara vara tid, fokustid, blir lidande.
Eller lektiden.
Ja, oavsett vad. Mm. Men att det finns. Mm. Men jag upplever att i mitt liv finns det att jag kan ta tid från skärmen. Jag har ju under väldigt många år nästan inte tittat på tv överhuvudtaget. Förutom om jag varit sjuk. Eller, ja men, någon gång.
Eller om i det veckan, är Paradise kanske. Hotel.
Det vet jag knappt vad det är, men okej.
Okay. Jag trodde du skulle chips och kolla Paradise Hotel.
Jag trodde du skulle säga Babel. Så att jag fick upprätthålla min finkulturella. Ja. Och ni tittar på Mästarnas mästare.
Ja.
Ja. Nej, men det var väldigt lätt för mig att välja bort tv. För att det har inte, nej men det har aldrig egentligen. Men nu kan jag ju älska att kolla på en serie eller så. Men nu behöver man inte ens slå på tvn för att kolla en serie. Nej. Det kan man göra i sin lilla skärm om man vill. Så att, ja. Men där är ju, det är också sånt där tema, någonting där de lärde tvista. Det finns ju ganska hetska debatter kring det också. Fördelar med skärmar, nackdelar med skärmar och sådär. Men det är ändå ett relativt nytt inslag i den moderna människans liv.
Men jag tänker att den känslosmarte, den kan ju faktiskt känna efter och ställa sig själv frågan och reflektera kring, liksom, har jag en sund relation till mina skärmar? Och då får man ju veta det, liksom. Eller hur?
Ja.
Om man törs, liksom, ställa den frågan.
Om man törs.
Kan det verkligen stämma att vi redan har pratat i 56 minuter?
Säkert.
Det känns ju helt bisarrt. Det känns ju som att vi just började prata.
Ja. Det är lite så vi upplever det när vi är i nuet. Och pratar om sånt som vi brinner för. Ska vi knyta ihop säcken?
Men ska vi göra så att vi samlar ihop oss och att du delar med dig av några reflektionsfrågor från boken?
Ja, det kan jag göra. Då väljer jag de som är från känslan och skärmen som är i sista kapitlet i boken när vi tittar på vår samtid. Vad vill jag minnas när jag blickar tillbaka på mitt liv? Vilka av mina aktiviteter på sociala medier kommer jag att se tillbaka på med värme och kärlek när jag närmar mig livets slutskede? Hur mycket av nyheterna som jag konsumerade eller YouTube-klippen som jag såg gav mig det jag mest av allt behövde? Vad hade hänt om jag istället för att möta mina kompisar på nätet hade föreslagit att vi skulle ses på en promenad nere vid sjön eller parken? Ibland tänker jag att den här typen av frågeställningar där man blickar framåt, vad vill jag titta tillbaka på? Det hjälper oss att få syn på oss själva i nuet. Och det tänker jag är faktiskt en utmaning. Alltså man pratar ju om mindfulness och att vara och leva i nuet, medveten närvaro. Det är inte jättelätt och det är någonting som man ofta behöver träna mycket på. Så en annan mental strategi är ju att kasta fram pilen och titta tillbaka. Det är väldigt, väldigt effektivt och bra verktyg.
Och att göra det med självmedkänsla och att inte vara i dömande då, tänker jag. Mm. Att inte sparka på sig själv. Ja, nej, men när jag ligger där på min dödsbädd så kommer jag tycka att jag bara kastar bort allt. Det är liksom inte det som vi är ute efter här. Utan att på ett kärleksfullt sätt lotsa sig själv rätt i sitt eget liv.
Mm. Ja, det är ju att ge sig själv lite smart, schysst, kärleksfull regi. Och vara med och bidra till hur alltså att man skriver sitt livsmanus.
Mm.
Mm.
Vad ska vi prata om nästa gång? Vet du det?
Nej, det vet vi faktiskt inte riktigt.
Mm.
Nej, det beror så lite på.
Ja, vi har ju väldigt många spännande.
Vi har oerhört många spännande. Så vi kan i alla fall lova att det kommer handla om känslor.
Ja.
Kanske att
det kommer drickas te.
Det kommer drickas te, vi kommer göra en incheckning och vi kommer att sätta punkt. Och det var lite svårt den här gången, för det här var
herregud.
Ja. Nej, men så veckans cliffhanger är: vad tusan ska vi prata om nästa gång?
Mycket bra cliffhanger. Jag är jättenyfiken.
Jag med.
Ja, tack för idag.
Hej.
Hej, hej.